podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Så, då får vi försöka få lite ordning här.
Vi är ny programledare.
Precis. Välkomna. Det här är veckans avsnitt av Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarsida. Och här, ungefär som vanligt, så finns Pernilla Eriksson från Aftonbladets ledarsida.
Ja.
Ulrika Schenström, moderat, som du brukar presenteras här. Och Anders Lindberg, politisk ledare, chefredaktör. Själv är jag då Ingvar Persson som har fått hoppa in här. Och jag har väl ungefär samma roll som Andreas Norlén i politiken just nu. Alla vet varifrån jag kommer, men jag ska i alla fall försöka uppträda både ojävigt och på något sätt rättvis. Det är min uppgift under dagen. På vägen in här, så vi har ju precis studerat statsministeromröstningen den andra och debatten där. Och på vägen in här så pratade vi om att Aftonbladets ledarsida spelade en alldeles egen roll i den här debatten. Vad var det som hände, Ulrika?
Ebba Busch Thor hoppade på Aftonbladets ledarsida och då tänker jag så här, ja... Anders Lindberg...
Hon kommer inte att rösta ja till oss. Hon kommer rösta
alltså
nej till oss.
Aftonbladets ledarsida är emot Ebba Busch Thor.
Men det var ju en
hur kommer
särskild
detta
punkt hon tog upp,
va? Jag menar, hur kan man... alltså ledarsidan har ju som arbetsuppgift att vara emot borgerligheten. Det är ju liksom själva arbetsuppgiften, eller hur?
Är det så, Pernilla?
Men Anders, jag tycker att du ska utveckla det lite mer. För det fanns ju ett spännande svar där.
Jag noterade när hon sa det att hon skrev att vi hade skrivit ett blogginlägg där vi jämförde Ulf Kristersson med Hitlers, vad sa hon, hantlangare eller någonting sånt där. Någon slags samarbetspersoner och så. Och det intressanta är att det här är ju så felaktigt. Vi har ju jämfört Ulf Kristersson med von Papen. Jo, men det här är lite intressant. Att von Papen, så var ju, det var ju alltså så här att när Hitler kom till makten på 30-talet i Tyskland så hade ju inte nazisterna tillräckligt mycket röster för att komma in i regeringen. Men ett antal naiva borgerliga i ett parti som heter Centrum leddes av von Papen då, som var den här personen som var på bilden. De tänkte att men det där med nazister, det var nog inget problem, det kan vi kontrollera. Vi släpper fram dem till regeringsmakten och så kommer de, om vi bara pratar med dem så blir de ganska vettiga och sen så kommer det att bli ganska bra och så får egentligen vi makten, tänkte de konservativa. Och så bildar de en regering där också von Papen ingick. Och sen blev det inte riktigt så. Det blev inte riktigt de konservativa som styrde den där regeringen. Och sen dess har von Papen liksom blivit en symbol. Begreppet har blivit en symbol. Och jag skrev för liksom naiva konservativa som släpper in högerextremister. Så jag skrev för typ 3 månader sedan en liten kommentar om just att det var en symbol. Och att det här faktiskt har blivit en regel. Det är alltid så. När högerextrema partier kommer till makten, då är det för att konservativa partier har hjälpt dem. Det stämmer i Österrike.
Framförallt
det stämmer...
är det liksom korkat att liksom, så här, om man nu har en annan uppfattning än Anders Lindberg så borde man ju inte nämna Anders Lindberg. Jag har liksom aldrig riktigt förstått det här att man måste liksom ge mer utrymme för att han ska få sitta här nu. Alltså, jag är ju benägen att hålla med Anders Lindberg här, men alltså, den som nu har hoppat på Anders Lindberg borde ju kanske...
Du tänker att den här blogginlägget...
Strategin kanske inte
det här blogginlägget skulle kanske ha varit mer bortglömt om inte Ebba Busch Thor hade nämnt i riksdagen.
Ja, du tänker så, ja. Så tänker jag.
Du kan ha rätt i det.
Det är som när... Daniel Suhonen tyckte att Ulf Kristersson var lat.
Det var väldigt bra, för då var halva moderata riksdagsgruppen ute och dementerade att
Som om Suhonens arbetsuppgift var någonting helt annat än den är, nämligen att tycka illa om borgerliga partier.
Ja, eller som om
fick han ju löpet på Expressen också för säkerhets skull när de hade varit ute och dementerat att Ulf...
Men det var väldigt roligt, för det var bara halva som var ute också. Vilket alla noterade. Vad gör den andra halvan? Man lyckades ju liksom trassla till det på alla plan samtidigt.
Nej, men det är liksom, lite lat ändå. Jag förstår det där, varför man hetsar upp sig över de som faktiskt har som arbetsuppgift att vara emot den.
Ja, men är det här liksom...
Och betalt för det.
Är det ett fattigdomsbevis från politiken att Anders Lindberg är liksom en faktor?
Vet ni vad jag tror att det är? Jag tror inte statsministervoteringen riktigt handlar om mig. Jag tror att jag blir inblandad där av en annan orsak. Och det är att Johan Ingerö, som jobbar på Timbro förut, har ju nu börjat jobba åt Ebba Busch Thor.
Och
Timbro
hatade.
Är väldigt sura på mig för något inlägg jag skrev för länge sedan. Och Timbro är som fortfarande sura på mig. Så jag tror, jag vet inte om detta är sant, det är bara en ren gissning, men jag tror att det inte är, alltså det är inte kungen som är galen, utan det är kungen som har dåliga rådgivare.
Och Ebba Busch Thor är alltså kungen.
Och det här kommer bli intressant när den här podden kommer ut. Ja.
Vi kanske ska lämna det här ämnet innan vi har hamnat alldeles för djupt in. Och innan Anders Lindberg är nästa kandidat till statsministeromröstningarna.
Ja, jag kan dementera att det är jag som ska fundera.
Det är jag glad över att vi inte har honom som statsministerkandidat.
Det är jag också mycket glad över.
Den här veckan har ju nämligen varit alldeles exceptionell politiskt, även bortsett från då att
varje vecka känns som den är exceptionell.
Det toppar det mesta. Jag tänkte vi skulle liksom ta utgångspunkt för den här podden i hur den har varit för Stefan Löfven, för det måste väl vara så att för Stefan Löfven har den senaste veckan varit själva definitionen av en politisk mardröm på många
jag tänker
sätt
så.
Kan du ta oss igenom den, Anders?
Ja, alltså den började ju i måndags när alla trodde att Annie Lööf skulle stödja Stefan Löfven, och sen ringde hon ju då tydligen honom någonstans vid 8-9 där på morgonen och berättade att nej, nu ska hon säga nej, och sen 10 på pressträffen sa nej, så där brakar ju hela regeringsalternativet
ihop. Jag har
ihop.
Hört att på natten där så skulle de ha liksom kommit överens lördag söndag där.
Men filmar du ingen
alltså,
alls? Förlåt.
Alltså det är alla säger när man pratar med alla.
Som en kar kan inte göra två saker samtidigt, prata och kolla i kameran.
Nej, men när man pratar med alla människor som borde veta så säger de ju det, att det fanns i praktiken en färdig uppgörelse. Men sen går det ju åsikterna väldigt isär vad som hände mellan natten lördag till måndag. Så att det är ju lite osäkert. Men sen på onsdag så röstades ju hans budget, Stefan Löfvens budget, ner. Och idag röstades han ner. Så att man kan säga att det är en trappsteg ner i absolut loser liksom stämning. Så jag tror att sossarna just nu är, de är inte på jättegott humör tror jag just nu. Det blir nog ingen jättekul AV.
Men nej. Ulrika, du har varit med om det mesta i politiken.
Mm.
Är det rätt?
Mm.
Ja. Har du varit med om, har du liksom varit med och administrerat någon sån här vecka?
Nej, men jag har varit med om en statsministeromröstning och jag har varit med om att bilda en majoritetsregering. Bara det var ju chockerande.
Det var inte riktigt det som hände den här veckan.
Nej, men bara det var ju chockerande för hela Sverige att en borgerlighet kunde få en majoritetsregering. Så att det var ju helt tokigt faktiskt. Mm. Men ja, vi har ju två omröstningar kvar innan det blir extraval eller nyval, vad vi nu än väljer att kalla det. Och jag tror ju som sagt fortfarande att det kommer att bli en Löfven-regering.
Mm. Vi tar den här veckan bit för bit, de här tre liksom elementen, och så ser vi om vi kan liksom, reda ut det här. Helgens förhandlingar som havererade, och vi har redan varit inne på det. Vad var det som hände?
Vad menar du?
Vad var det som gjorde att de havererade?
Ja, det är väl arbetsrätten kanske. Och sen kanske det är så att han inte kunde hänga av V lika mycket som han hade önskat. Så att, han sitter väl just nu och förhandlar med Karl-Petter Thorwaldsson och Jonas Sjöstedt.
Fast jag tror att det bärande problemet var förtroende. Alltså, jag tror att de reformer som fanns på bordet kanske till och med var tillräckliga. Men om man lyssnar liksom mellan raderna på vad Annie Lööf säger, så verkar det ju vara så att man inte tror att sossarna skulle genomföra dem. Och när jag har liksom pratat runt med folk så upplever man att det finns ju också en bild hos Centerpartiet att om man väl släpper fram Socialdemokraterna till regeringsmakten, då kommer man inte kunna göra något om de inte vill genomföra politiken. Det enda man kan göra är att ha ett misstroendevotering, men då kommer sossarna utlysa nyval, och det vill man inte. Så att i samma ögonblick man släpper fram Stefan Löfven så är liksom ens maktmedel uttömda. Och problemet då, det är naturligtvis att om det där förtroendet inte finns, då är det kört. Då blir det nyval. Så att jag tänker ju, om jag liksom var förhandlingsmänniska där, då skulle jag ju fundera på hur upprättar jag det här förtroendet så att liksom centerpartisterna tror på att det man kommer överens om också genomförs. Kan man hitta kontrollmekanismer? Kan man liksom göra någonting?
Men är det inte så att det ändå var kanske klart mellan några personer och att riksdagsgruppen i Centerpartiet sa nej helt enkelt.
Och partistyrelsen.
Och partistyrelsen.
Sen har det ju liksom framhållits eller kommit tillbaka den här bilden av socialdemokratin som är bufflig och omedgörlig.
Mm, men det är den, det vet ju alla.
Ja. Och lite grann en bild av manligt mot kvinnligt. Och alltså är socialdemokratin, har till exempel Stefan Löfven uppträtt buffligt i det här? Pernilla, hur tänker du? Liksom? Är det den bilden man får utifrån.
Gud, jag har inte varit med i rummet, vad vet jag hur mycket han har bufflat.
Ingen av oss.
Om han har först papper fram och tillbaka. Mm. Haha. Men jag, alltså det är ju intressant att tänka, du pratar om förtroende, Anders. Tror du att CS skulle ha lättare att förhandla med till exempel en ensam S-regering? Är det, kan Miljöpartiets inblandning vara där och skava?
Ja, det är ju också en av de där frågorna som finns i det här. Den handlar ju om det här med alltså det de kallar för äganderättsreformer på landsbygden. Där finns det ju en direkt konflikt mellan Miljöpartiets miljöintressen och Centerpartiets jordbruksintressen till exempel. Sen kan jag tänka mig också att när det gäller liksom vem har miljöfrågan. Miljöpartiet vill ju ha miljöfrågan väldigt mycket. Det vill ju också Centerpartiet ha. Så det finns ju en konkurrens mellan de två partierna. Men det är möjligt att en ensam S-regering skulle klara det. Det är också möjligt, det får man inte säga kanske högt här, men det är också möjligt i det här landet. Men det är också möjligt att någon annan person ska förhandla. Jag vet inte vem sossarna har skickat fram som förhandlare. Men om man tolkar Torbjörn Nilsson som skriver om detta i Expressen, så sitter ju till exempel Mats Elgar där. Där sitter, som är budget statssekreterare för Magdalena Andersson, då sitter Magdalena Andersson där och så. Det kanske är så att man istället ska släppa fram någon som inte är så inriktad på sakpolitik, att man försöker hitta liksom andra lösningar. Finansministern är ju inte det lättaste att förhandla med, det vet man ju. Det är inte så svårt att tänka sig att det stupar på en sån sak. Alltså man kan ju dela upp förhandlingen i olika bitar. Man kanske kan vinna jämställdhet till exempel. Man kanske ska stänga in partiledarna i ett rum och slänga ut alla andra. Alltså det finns ju massa sådana lösningar man kan liksom fundera över som nästa steg. Men de verkar inte ha kommit till det. Liksom så.
Men är det sakpolitik som sätter stopp, eller är det liksom, vad ska vi säga, det här hoppet att ta språnget? För det måste ju vara ett stort steg den dagen man säger att ja, vi släpper fram en socialdemokratisk regering.
Absolut.
Eller sådär för Centerpartiet.
Men jag menar, hon har ändå gjort det hon har sagt hela tiden. Det är ju det som är grejen.
Och problemet.
Hon har sagt nej till SD och hon har sagt nej till V.
Ja.
Ja. Då blir det ju så här.
Då blir det så här.
Ja.
Men, och spelplanen har inte ändrats. Och motståndet mot SD ligger kompakt och hon måste välja vilken som är värst. Släppa fram V.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Skrapp. Eller inflytande åt SD.
Och det kommer hon ju inte göra, så att då blir det ju extra val då.
Det kom någon flash nu precis när vi började prata här om att talmannen kallar in partiledarna för att diskutera extra val. Och det är klart att man måste börja fundera. Är det värt det? Eller är det inte värt det? Och jag menar, det är klart att blir det ingen regering, ja, då blir det lika bra att köra ett extra val.
Vi kommer tillbaka till det. För då kan vi väl ta nästa fråga då. Alltså i Löfvens förfärliga vecka, budgetomröstningen i onsdags, där ju övergångsregeringens övergångsbudget röstades ner, och för att inte trassla till det allt för mycket, det är ju lite andra regler som gäller där än vid en statsministeromröstning, där till slut det blev så att den moderata och kristdemokratiska förslaget fick fler röster tack vare att Sverigedemokraterna röstade på det än regeringen.
Mm.
Och så nu är det som gäller, den reservationen från finansutskottet. Stefan Löfven har kallat det där för en servettskiss. Kristersson har kallat
helt
det för...
Helt i enlighet med Anders Lindbergs uppfattning om detta.
Kristersson har kallat
det... Vi har bråkat om det i två åsiktskorridorer nu.
Kristersson har kallat det för trams. Men är det en bra budget för Sverige som vi har fått? Ulrika?
Ja, det är klart att den är jättebra. Jag tycker att den är utmärkt faktiskt.
Jaha.
Ja. Mm. Jag tycker att det är sänkta skatter.
Jag tycker att det är jätteintressant att Centerpartiet då, som då vill vara det här gröna partiet, kunde släppa fram den här budgeten. Jag skrev ner några punkter som jag tycker var intressanta. Mindre pengar till skydd av värdefull natur. Mindre pengar till klimatinvesteringar. Minskat stöd till solceller och elfordon. Minskat investeringsstöd till gröna städer. flygskatten puts väck, billigare bensin och diesel och så vidare och så vidare. Är det bara jag som är lite smårolig för det där klimathotet eller är det någon mer som kanske har tänkt på det? Jag tycker att det är en pinsam budget.
Ja.
Vi får se hur det går i de enskilda utskotten eftersom det här är ramarna. Så att ja. du ska ju röstas igenom nästa vecka enskilda.
För att jag tycker Pernilla har ju rätt. Alltså det vi ser nu...
Ja, det är klart att du tycker att Pernilla har rätt.
Ja, men i de aviserade...
ramarna
inte. Jo, men ramarna är inte färdiga, du har ju rätt i det. Men det är ju fortfarande så att du har ju... ramarna är färdiga, men innehållet är inte färdigt. Men det är ju så att i det här så ligger ju redan de politiska uttalandena. Vilket gör att nu vet vi ju till exempel att arbetsmarknadspolitiken rustas ner dramatiskt. Vi vet att Migrationsverket kommer att säga upp massa människor. Vi vet att jämställdhetsmyndigheten ska läggas ner i sin helhet. Vi vet att gratis inträde på museerna som ingen har förberett sig för ska liksom försvinna från och med om 2 veckor eller 3 veckor. Och liksom, hela systemet var ju berett på att övergångsbudgeten skulle gå igenom. Och allt det här blir ju liksom så här, ojsan! Och de här stackars myndigheterna, bara att sparka alla människor, kommer ju bli enorm röra. Liksom så, va? Kommer vi ha insatser för långtidsarbetslösa överhuvudtaget efter 1 januari? Ingen som vet. Liksom. Mm.
Nej, men nästa vecka vet vi väl det.
Ja, men är det ett problem om man liksom, för det här är ju inte riktigt det sätt som budgetbeslut brukar tas.
Nej, absolut, men jag menar,
det kommer bli en
som
utmaning.
Det är nu så är det väl inte så konstigt. Förra mandatperioden började ju också med en alliansbudget första året som Löfven fick administrera, så det men är inte första gången det här händer så att säga.
Men där är ju en skillnad, för den var ju ingen servettskiss, utan det var ju en riktig budget som hade...
Fick du säga det igen?
Ja, de snor ju mina talepunkter, det är helt hemskt. Jag sitter och säger...
Inflytande överallt. Ja, är det Kristdemokraterna så är det Socialdemokraterna.
Ja, men jag märker detta, det är mycket obehagligt.
Sa han med ett skratt.
Jo, men det var ju faktiskt ingen servettskiss 2014, det var ju en riktig budget som var gjort av ett regeringskansli. Här är ju liksom problemet just att den är av de här 5 personerna på Moderaternas kansli som har kokat ihop liksom på 28 sidor. Och det är klart att det kommer på 28 sidor, du kommer ha en hel statsapparat, du kommer ha glömt massa grejer liksom. Så det är liksom naturligt att det blir pannkaka av alltihop.
Men om vi då, för där finns det då uppenbarligen i detta lilla rum, olika
budgeten
åsikter.
Budgeten är inte här och kan försvara sig.
Budgeten är inte här och kan försvara sig.
Servetten är inte här och kan försvara sig.
Hur länge kommer den att gälla, den här budgeten? Det är ju nästa fråga.
Det var någon som sa en månad, va?
Alltså formellt sett så kan du ju ha en tilläggs- eller en ändringsbudget. Men,
men den ska ju göras i januari, tilläggs- och ändringsbudget.
Ja, vet vi det?
Det var någon som annars tänker jag ju våpen, alltså vårpropositionen.
Förra gången kom den ju i våpen. Då la de ju en vårändringsbudget.
Men det var någon som sa någonting om någonting.
Men det måste ju bygga på att det finns en regering som har majoritet i riksdagen.
Ja, du tänker så.
Ja.
Mm. Ja, det är ju en förutsättning. Det vore ju bra.
Och det har vi ju liksom inte. Och dessutom om det ska bli nyval så kommer ju det här, då kommer ju den här budgeten i princip att gälla året ut. Sen är det så att det finns några punkter i budgetar som måste fastställas i statsverkspropositionen, eller vad det, som inte heter det längre, men heter det för. Till exempel de här skattenivåerna, de kommer inte kunna ändra retroaktivt mitt i ett år. Så att de här pengarna har ju flugit sin kos liksom. Mm. Det är mycket tragiskt.
Eller hamnat hos bättre behövande, beroende på hur man ser det då. Kan man tänka. Men vi vet kort sagt inte, förrän vi vet om vi har en regering, hur länge den här budgeten gäller heller.
Och lustigt nog så vet vi inte det.
Nej.
Så nu kan vi gå hem.
För då kommer vi till det. Och då är vi ju framme vid liksom den här morgonens nesa för Löfven, nämligen statsministeromröstningen. Han var ju inte där och liksom följde det här begivenheten själv. Han är ju i Bryssel.
Ja, och var det inte någon mer partiledare som inte heller var där?
Jimmy Åkesson var väl... Var
i
var han
Thailand.
Någonstans? Ja, just det. Så var det.
På föräldraledighet. Dessutom.
Aha, det, är
det här med att ta föräldraledighet
över helgen. Ja, men det är ju så, prata om den nu.
Det är ju så många män som bara kan ta föräldraledigt när det är antingen i VM eller OS eller när det vankas en riktigt härlig solsemester. Så att,
Du glömmer älgjakten.
Ja, älgjakten. Förlåt.
Exakt.
Så gör man de här barnen om man är föräldraledig på älgjakten.
De går på drevet.
Ja. Okay. Eller om de inte har tillräckligt...
Det är en folkrörelse, vet du, Anders. Ja. Du har inte varit där ute.
Nej, det är inte riktigt. Det har jag inte.
Om de inte har tillräckligt långa ben så kan de få sitta med i passet. Om de håller klaffen.
Eftersom jag håller på med friluftsliv så det enda jag vet om jakt i det fallet är att man måste ha röd mössa på sig när man är ute och går i skogen.
Orange.
När det, ja, men man måste ha en
röd mössa. Ja. Orange, inte röd.
Förlåt,
orange.
Det här kanske handlade okay, lite vid sidan av ämnet. Ingen partiledare är på älgjakt den här veckan. Men som sagt, på andra ställen är de. Men varför hölls den här omröstningen överhuvudtaget när alla visste exakt hur det skulle gå?
Det enda därför vi... att vi måste ju göra det. Annars så kommer vi ju inte iväg till de här andra. Nu är det två kvar. Mm. Och de lär ju inte ske före jul, så att säga.
En av dem kan ske före jul.
Ja.
Det finns ett rykte som går runt.
Jaha, det här är spännande.
Det här är ett rykte.
Låt mig få höra.
Det är ett rykte som jag har hört från helt osäkra källor. Som är att det finns ett alternativ som är att man helt enkelt bränner av nästa omröstning innan julen. För att få möjlighet att ha den fjärde omröstningen efter jul och sen ge en längre tid. Så det finns ett sånt rykte som snurrar. Om det kommer att bli så eller inte, det avgörs ju nog lite vad de här gruppledarna säger, förlåt mig, partiledarna säger i helgen. Så det förbereds i alla fall den typen av diskussion.
En omröstning för att skapa maximal julångest hos?
En omröstning för att driva fram antingen nyval eller en regering efter jul. Mm. Och det beror nog på, om nu har han kallat dem i helgen om jag förstod saken rätt, så att det är väl det, det är säkert samma liksom idé då att forcera det här nu.
Men hur slutar det då? Slutar det med ett extraval eller slutar det med en regering?
Ja, det blir ju Löfven som får knaggla vidare på en borgerlig budget
i 4 år.
Ja.
Ulrika, du har...
Nej, men jag tror ju fortfarande, alltså hon kan ju inte, alltså hänger...
Hon är Annie Lööf.
Ja, förlåt. Så hänger Löfven av V:s inflytande och får igenom arbetsrättsdelarna och gör upp med Karl-Petter Thorwaldsson. Så ja, då blir det Löfven. Men hon kommer aldrig ge ett liksom okej till ett passivt stöd från Sverigedemokraterna, tror jag.
Men är det inte också så att det kan bli att vi sitter i
alltså,
läget att det blir ett års intervall, att man ger Löfven ett år. Det finns ju andra saker man kan kompromissa om än bara innehållet. Man kan ju kompromissa om att man sitter ett år och sen ska man diskutera och så väntar alla på att opinionssiffrorna kan ändras. Alltså, du kan ju laborera med den typen av saker också i det här. Och jag tänker att nu har de en gång suttit vid förhandlingsbordet. Det borde gå att få tillbaka dem vid förhandlingsbordet och då kan det bli en Löfven-regering, tänker jag. Men det är klart att i och med idag så har ju sannolikheten för ett extraval rejält ökat, så är det ju.
Absolut.
Om man följer liksom rapporteringen om hur de här förhandlingarna har gått till, så handlar det också delvis om principfrågor, alltså hur, vad ska, när vi pratar arbetsmarknaden, för det är ju en sån där hang-up för socialdemokrater, det man kallar för svenska modellen, att lämnar man över till parterna så måste parterna ha mandatet att beslut om det. Alltså är det möjligt för Stefan Löfven att kompromissa när det gäller den typen av principer, om vi bortser från innehållet, men principen att parterna liksom måste få ett öppet mandat att göra upp?
Tror jag snarare någon av er har lättare att svara.
Alltså om man tittar på hur det gick med strejkfrågan i hamnen i Göteborg, bara för att ta en sak. Alltså konfliktreglerna är ju också oerhört kontroversiella. Och den konflikten var ju oerhört kontroversiell och den skapade en massa vågor hit och dit. Vad var det som hände då? Jo, där gick det ju så långt att regeringen tog fram ett eget förslag som absolut ingen ville ha. Vilket gjorde att parterna då till slut satte sig ner och tog fram ett förslag som de själva kunde leva med, därför att regeringens förslag inte funkade. Och då slängde ju regeringen naturligtvis sitt förslag och tog parternas. Jag kan tänka mig att om regeringen skulle börja försöka pilla i turordningsreglerna, alltså på riktigt försöka sätta kraft bakom de där orden, så kan jag tänka mig att både arbetsgivare och fack kommer att gå helt bananas. Och de skulle kunna ta fram en egen lösning som var mycket bättre än regeringens. Och jag är inte alls säker på att regeringens lösning i det läget skulle gå igenom ens. Så det är inte så säkert att Löfven... Alltså det är inte säkert att Löfven kan lova en sån sak. För de som sen faktiskt bestämmer kommer inte att följa ett sånt löfte. Han har liksom inte mandatet från arbetarrörelsen heller. Och jag tror inte Svenskt Näringsliv heller kommer att gå med på det. Liksom, eller deras organisationer då. Så att jag vet inte. Det finns vissa saker som man helt enkelt inte kan bestämma politiskt. Man kan tycka att man kan det, men det blir inte så.
Det finns väl en parallell i, som också lär ha varit uppe i förhandlingarna. Alltså de här instegsjobben och sådär. Som ju är delvis samma sak, där parterna har en annan uppfattning än Annie Lööf.
Jo, men Anders Borg som ju var en oerhört mäktig finansminister och som hade oerhört mycket makt, han försökte ju få parterna att göra som han ville. Och det blev inte
jobbpakten.
Ja, det blev inte så mycket av det. Så att, alltså, det är inte så i Sverige att liksom, politikerna kan bestämma allting. Liksom. Om parterna bestämmer sig för att inte göra så, då pajar ju systemet. Alltså, det går liksom inte. Så att, jag undrar om inte Annie Lööf önskar någonting som hon faktiskt inte kan få. Det är som att ta ner månen till mig. Och ja, nej, då blir det ingenting. Så tror jag.
Nej, då blir det extraval då.
Och då blir det extraval. Mm. Därför att hon lever liksom i någon slags nyliberal bubbla.
Jag vet vad ni känner, men jag har verkligen längtat efter valkompasserna och opinionsmätningarna och Marcus Oscarsson som står och bräker i TV4 att nu blir det ett kanonval för SD. Det är liksom come back to me som jag har saknat.
Det är ironi, va?
Ja, djup ironi.
Jag tycker det skulle vara ganska roligt.
Alltså rent yrkesmässigt för oss som politiska.
Nej, mycket man får göra.
Så då kan man ju alltid önska sig val med jämna mellanrum.
Sant.
Ja. Vi får väl tacka med den önskningen. Det här är, gissar jag, sista avsnittet innan vi packar ihop för jul.
Om inget händer.
Om inget händer.
Och det gör det ju varenda
hela
dag.
Tiden. Vi lovar ingen ny åsiktskorridor på den här sidan nyåret. Däremot lovar vi att komma tillbaka när det nya året är här med nya spännande politiska förvecklingar.
God jul!
God jul!
Glad Lucia!
Tack och hej!
Hej!
Hej!